Du lyssnar på Fem kvinnor som förändrade världen av Ulla-Britta Ramklint, inläst av mig, Nina Sanjani. Inledning. Att vara född i 1800-talets mörker och få ta steget in i 1900-talets och Thomas Edisons ljus. Som liten flicka föreföljde mig högst märkligt. Själv var jag född på 1900-talet och var alltså en helt modern människa. De andra, de var födda gamla. Också de som var klokare än jag, de som själva hade varit med vid sekelskiftet, hade erfarit något liknande. Att nu började framtiden, den som det verkligen skulle kunna bli något av. Grunden var lagd. Världsbilden hade redan förändrats så mycket att en vidare utveckling i positiv riktning helt enkelt inte kunde undvikas. Avstånden hade förlorat i betydelse, långt bort hade blivit nära. Muskelkraften hade reducerats till en nästan helt kosmetisk roll när andra energikällor hade sprungit fram. Snart skulle man kunna koncentrera sig på högre ting. Människan skulle förädlas genom konst och kultur. Och äntligen skulle hon kunna lämna de lägre utvecklingsstadierna bakom sig och inta sin rättmätiga plats som skapelsens krona. Detta fanns det faktiskt stora grupper som trodde, runt sekelskiftet 1900. Men trots att framtidstron hade varit så enastående så förverkligades Utopia inte den här gången heller. Och när den skulle ha manifesterats i världsutställningen i Paris 1900 kan man frestas att kalla det 1900-talets första fiasko. För dess mischmasch av monstruösa byggnadsstilar blev snarare det pompösa 1800-talets sista hurra. Allt detta medan gatorna i Paris var upprivna och barrikaderade av maskiner som blandade betong för ett annat gigantiskt bygge, tunnelbanan, Le Métropolitain. Dess nedgångar till underjorden skulle mycket bättre än utställningen symbolisera den estetiska nya tidens antågande. Skyltarna i den eleganta nya stilen Art Nouveau. Formgivaren var ung och hade mött avantgardet i Bryssel, i Victor Hortas credo, det är inte blomman jag älskar, det är stängeln. Men med parisisk brist på punktlighet stod metron inte klar förrän 3 månader efter världsutställningens öppnande. Då hade de flesta av de mer än 50 miljonerna besökare redan rest därifrån. Åtminstone en av dem skulle sin egen person komma att innefatta mycket av den nya järvatiden, Pablo Picasso. Dygdens drottning Victoria gravsattes i januari 1901. Hon hade varit drottning inte bara i Storbritannien utan i hela världen. I hela det jättelika kolonialväldet hade hon, enligt H.G. Wells, som en enorm pappersvikt tyngt ner människornas sinnen. Nu blev flickornas kronprins Bertie regent, Edvard den sjunde. Och Victoria skulle ha dött en gång till om hon hade vetat att hans sonson skulle abdikera för att han älskade en 2 gånger frånskild amerikanska mer än fosterlandet. Och långt borta från de kungliga salongerna stod hon, the flapper girl, Charleston-flickan, hon som klippt håret, målat tånaglarna knallröda och nu blåste rökringar mot skyn. Också hon var en symbol för den nya kvinnligheten, men bara en i sitt slag. Många av hennes medsystrar var utfattiga. De utnyttjade massorna av kontorister, sömmerskor, prostituerade. Som en grå flod hade de runnit in i de nya storstäderna, som vuxit upp snabbt och billigt med undermåliga bostäder, underdimensionerade kloaksystem, vidriga hälsoförhållanden. Och någon rätlinig utveckling av samhället blev det aldrig. 14 år in i den nya tiden bröt första världskriget ut, för de flesta med plötsligheten hos en åskväderknall en strålande sommardag. Kriget blev ett fruktansvärt uppvaknande ur framtidsdrömmen. Sen kom det glada 20-talet, när Paris blev världens intellektuella och konstnärliga huvudstad, och sen kom den andra åskknallen, tisdagen den 29 oktober 1929, när Wall Street kraschade. Den depression som följde spred sig som ringar på vattnet. Hopplösheten grep tag om människornas sinnen. I ett sådant läge söker man efter nya saker.